بسم الله الرحمن الرحيم. Nu ska vi komma igång med att studera förståelsen utav det vackraste utav Allahs vackraste namn. De här namnen som vi kommer att lära oss om. Och vi kommer prata om flera olika namn på den här lektionen. De tre första namnen vi kommer studera är Allah och Ar-Rabb och Ar-Rahman. Och de här tre namnen har alla nämnts i Surat al-Fatiha, som är den största suran som finns i Koranen. Och alla namn av Allah och dess namn och alla hans attribut går tillbaka till de här tre namnen. För att Allah och dess namn, alla namn som tyder på Allah och dess gudomlighet, och att det är endast han som har rätt att dyrkas, att han är den enda och endast han har rätt att dyrkas, går tillbaka till namnet Allah. Och alla attribut och alla namn som tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har ett perfekt herravälde. Och det är den, han är den som skapar och den som styr, den som äger, den som försörjer, och den som ger liv och tar liv, och den som underlättar för de som har det svårt och så vidare. Alla de namnen och attributen går tillbaka till Allah och dess namn Ar-Rabb, som vi kommer förklara betydelsen av. Och alla de namn som tyder på Allah och dess godhet och generositet och barmhärtighet och hur han tar hand om sin skapelse, gå tillbaka till Allahs och dess namn Ar-Rahman. Och det här är bland det som man kallar för skatterna i Koranen. Att de här tre namnen nämns i början precis av Surat al-Fatiha. Och det är så Koranen börjar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. De här tre namnen nämns direkt i de två första verserna av Surat al-Fatiha. Och det är som sagt inledningen för förståelsen av alla Allahs och dess namn. Dessa tre namn. Det första namnet vi kommer att tala om är Allah. Som flera av de lärda har nämnt att det är Allahs största namn. Det namnet, om Allah åkallas med det, så besvarar han. Och om han frågas vid det namnet så besvarar han. Det vi pratade om förra lektionen, att vissa av Allahs namn är större än andra. Och ett av de namnen är det namnet som Allah åkallas med det, så besvarar han, och om han frågas med det så ger han. Och flera av de lärda har som sagt nämnt att det är Allah. Det här namnet har massa olika säregenskaper. Och bland de sakerna är att det är grunden till de andra namnen. Det vill säga att om man säger till exempel Ar-Rahman är från Allahs namn. Eller Ar-Rabb är från Allahs namn. Eller Ghafur är från Allahs namn. Och man säger det tvärtom. Man säger inte att Allah är från Al-Ghafurs namn. Eller Allah är från Ar-Rabbs namn eller liknande. Utan alla namn går tillbaka. Det här är grundnamnet för alla Allahs och deras namn. Och alla namn går tillbaka till det. Eftersom alla namn i sin tur tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala har rätt att dyrkas. En annan sak som också tyder på det. Att alla namn i sig. Som sagt. Att alla namn går tillbaka till det. Och alla namn. Att Allah medför alla andra namn. Det vill säga att alla namn. Alla Allahs namn tyder egentligen, går egentligen tillbaka till Allah. På samma sätt som jag nämnde att alla namn går tillbaka till de här tre namnen. Och de här två andra namnen går tillbaka till Allah. Att alla namn i sig tyder på Allahs och dess ensamhetsrätt att dyrkas. Och det är det namnet Allah betyder. Så alla Allahs namn går tillbaka till det här namnet och tyder på det. En annan av de säregenskaperna som det här namnet har, som skiljer sig från de andra namnen, är att när man säger, när man gör dua med de andra namnen, så säger man Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur och så vidare. Men namnen i sin bestämda form är Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur och så vidare. Och när man gör, när man åkallar Allah Azza wa Jalla med de namnen, då nämner man inte det här Elif och Lam först. Man säger egentligen Ar-Rahman. Men när man åkallar Allah säger man vad? Ya Rahman. Man tar bort de här två, den bestämda partikeln innan. Till skillnad från Allah, då nämner man Ya Allah. Man nämner alltså Elif och Lam innan. Så på det sättet så skiljer det sig det namnet från alla andra namn. En annan sak, att det här namnet Allah, de flesta adkar, de flesta åminnelser som finns nämner namnet Allah. Om vi tänker efter de åminnelser som man gör, de adkar som man gör. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Och hasbun Allah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Och så vidare. De flesta adhkar som man gör nämner vilket namn? Nämner det här namnet, Allah. Vilket tyder på vilket otroligt namn det här är. Och man nämner det här namnet många gånger under sin under dagen. Till exempel under adhan så nämns Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah och så vidare. Att namnet Allah nämns gång på gång i adhan. Och sen så kommer iqama. Och då nämns det återigen Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Nämns det namnet igen. Det första man säger när man gör, går in i sin salat, vad säger man? Allahu Akbar. Och sen så börjar man med att säga, när man läser surat al-Fatiha, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Sen bismillahi rahman rahim. Man nämner det här namnet gång på gång. Sen går man ner i ruku, vad säger man? Allahu Akbar. När man kommer upp, säger man Allahu liman hamida. Och så vidare. Gång på gång så nämner man det här namnet. Så muslim kanske nämner det här namnet hundratals gånger under sin dag. Och det här namnet har nämnts väldigt ofta i Koranen. 2200 gånger har namnet nämnts i Koranen. Det finns ingen namn som har nämnts lika många gånger i Koranen som Allah. Och 33 utav de 114 suror som finns i Koranen, dess första vers nämner vad? Namnet Allah. 33 utav de 114 surorna som finns i Koranen, dess första vers nämner namnet Allah. Och det finns fullt med andra säregenskaper som det här namnet har. Till exempel att man säger det innan man äter för att kunna få välsignelse i sin mat och för att bli av med shaitan. Att inte han ska äta tillsammans med en. Och när man har svårigheter att man nämner Allahs namn. Så att man ska bli av med sina svårigheter och liknande. Så det här namnet har otroligt många säregenskaper. Då är, när vi vet att den har så många olika säregenskaper. Här namnet, vad är betydelsen av Allah? Namnet Allah kommer från Al-Ilah på arabiska. Och Al-Ilah på arabiska betyder den som dyrkas. Ordet ilah på arabiska betyder någonting som dyrkas. Ilah i sig, någonting som dyrkas, kan antingen vara det som dyrkas i sanning eller dyrkas i falskhet. Men Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som dyrkas i sanning. Därför säger vi muslimer när man säger shahada, trosbekännelsen, så säger man vad för någonting? La ilaha illallah. Det finns ingen gudom som dyrkas i sanning förutom Allah. Allah är den enda som är värd dyrkan. Det är det här betyder. Vissa av muslimer missförstår vad la ilaha illallah betyder. Tror att Allah betyder skaparen. Att det finns ingen skapare förutom Allah. Det här är felaktigt. För det finns många människor som erkänner och håller med om att det bara finns en skapare. Men de riktar sin dyrkan till andra. Så som politisterna på profeten sallallahu alaihi wa sallams tid. De erkänner att det bara fanns en skapare. Men de riktade sin dyrkan till andra för att de skulle komma närmare till den här enda skaparen. Och samma sak, många politistiska religioner som finns idag, så kallade naturreligioner, de erkänner att det finns en skapare. Men de dyrkar jinner, demoner eller andar, eller änglar, eller träd, eller liknande, eller heliga personer, för att komma närmare till den här enda skapande guden. Så det som skiljer muslimerna från de andra religionerna som erkänner att det bara finns en skapare, är att muslimerna särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan genom att de säger la ilaha illallah. Bland de bästa förklaringarna, bästa och mest sammanfattande förklaringarna som de lärde har nämnt för namnet Allah är det som profeten sallallahu alaihi wasallams kusin nämnde. Profeten sallallahu alaihi wasallams kusin Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, nämnde en förklaring på det här namnet. Abdullah Ibn Abbas är den som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dua för att han ska få förståelse i religionen. Ibn Abbas sa Allah Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Att Allah är den som ersitter al uluhiyya, som vi kommer förklara, och al ubudiyya över hela sin skapelse. Betydelsen utav al uluhiyya är Allah, en utav Allahs egenskaper. Al uluhiyya är en av Allahs egenskaper, och det är att det är han som är den enda som har rätt att dyrkas. Ibn Abbas sa att det är han som ersätter det, al-uluhiyya. Och al-ubudiyya, det är en egenskap av tjänarna. Och det är att det är de som dyrkar honom. Så Allah är den enda som förtjänar att dyrkas. Och han blir dyrkad. Det är egentligen det som är betydelsen av Allah. Och dyrkan i sig kan man dela upp i två stycken kategorier. Dels den dyrkan som alla skapelser gör. Det är att man är underkastad Allah subhanahu wa ta'alas universella lagar. Och att alla, allt som finns i skapelsen är egentligen underkastade dyrkare till Allah. Underkastade tjänare och slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Så solen och jorden och månen och alla människor, vare sig man är muslim eller icke-muslim, på det här sättet är underkastade dyrkare, underkastade tjänare och slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abada. Det finns inte någon i himlen och jorden förutom att det kommer komma som är slav och tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Sen finns det den andra formen av dyrkan, och det är det som Allah azzedels trogna tjänare gör. Och det är att man underkastar sig Allah subhanahu wa ta'alas religiösa vilja och religiösa lagar. Och att man särskiljer honom i sin dyrkan. Och det här är det vissa människor gör. Det ena är det alla gör hur som helst, att man underkastar Allah subhanahu wa ta'ala som en slav. Och det andra är att man frivilligt underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala och endast särskiljer honom i sin dyrkan. Det här är det som särskiljer muslimen från icke-muslimen. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som är värd att dyrkas, och den enda och den som dyrkas, vare sig det är genom att man är underkastad Allah subhanahu wa ta'ala, vare sig man vill eller inte, eller den här frivilliga dyrkan. Så det är betydelsen utav namnet Allah. Den enda som har rätt att dyrkas. Andra namnet tänkte nämna på den här lektionen är Ar-Rabb. Ar-Rabb är en av dessa stora namn som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt gång på gång i sin bok i Koranen. 500 gånger i Koranen har Allah azzedels nämnt Ar-Rabb. Att översätta namnet Ar-Rabb är väldigt svårt. Därför vi nämnde på den tidigare lektionen att vissa av Allahs och dess namn tyder på flera egenskaper, tyder på flera saker. Och Ar-Rabb är ett av dessa namn. Ar-Rabb tyder inte bara på en betydelse och en egenskap, utan Ar-Rabb tyder på flera egenskaper. Det tyder på att det är Allah subhanahu wa ta'ala, en sammanfattande förklaring som man kan säga, är att Allah är den som har herravälde över hela sin skapelse genom att skapa, äga och styra. Så de här tre betydelserna går Allah azzedels herravälde tillbaka till, som man kan säga. Att Allah är skaparen och den som äger allt och den som styr allt. Och som vi sa så är det fler av Allah azzedels namn som går tillbaka till just namnet Ar-Rabb. Ibn al-Qayyim nämner bland annat att Allah azzedels, att han är den levande, eller hay, går tillbaka till det. Att Allah azzedels är den som är kapabel att göra allting. Att Allah är den som har makt över allting. Att Allah azzedels är skaparen, försörjaren. Den som ger gott och den som kan tillbringa svårigheter. Och den som ger till den han vill och den som tar från den han vill. Den som gör den han vill lycklig och den som gör den han vill ledsen. Den som vill vägleder den han vill och den som vill vilseleder den han vill. Alla de här sakerna går tillbaka till att Allah azzurrel är Ar-Rabb. Att Allah azzurrel är Herren, som man brukar översätta det som. En av de betydelserna som ordet Rabb går tillbaka till i det arabiska språket är ordet terbia. Terbia som man skulle kunna översätta som att fostra. Och den här terbia, att Allah azzedels fostrar sin skapelse, går tillbaka till två stycken betydelser. En generell betydelse och en specifik betydelse. Den generella betydelsen är det som vi nämnde tidigare, att Allah azzurrel, det är det som Allah azzurrels herravälde och terbia över hela skapelsen. Det vill säga att det är Allah som har skapat hela skapelsen först, och det är Allah som fortsätter att försörja hela skapelsen, och det är Allah som styr hela skapelsen, och det är Allah som har makt över hela skapelsen, och att det är Allah azzurrel, endast han som kan tillbringa godhet, och att svårigheter kan ske och ta bort svårigheter från folk och så vidare. Allt det här går tillbaka till Allahs generella herravälde som omfattar hela mänskligheten och hela skapelsen. Sen är det Allah azzurrels specifika terbia, specifika fostran av sina rättfärdiga tjänare. Och det här är att han vägleder dem till tro. och att han vägleder dem till att lära sig kunskap om honom. Och att han tar dem ut från mörker till ljus. Och att han underlättar för dem deras svåra situationer. Och tar bort all form av skada som ska ske dem för att de är hans nära tjänare. Det här är specifik specifik betydelse av att Allah Azzurrel hjälper sina tjänare vid svårigheter och liknande. Av den här anledningen så ser vi att flera gånger i Koranen när Allah Azzurrel nämner att sina trogna tjänare gör dua, så nämns det att de gör vilken dua med vilket namn. Ar-Rabb. Gång på gång när vi läser Koranen, när profeterna gör dua och när de andra rättfärdiga tjänarna gör dua, så nämns det att de gör dua med namnet Ar-Rabb. Just för det som Sheikhen nämner, för att de kände av just betydelsen utav Allah Azzurrels namn. Det vill säga att Allah Azzurrel är herrevälde över allt. Och det är han som är deras herre som ger dem framgång till allting gott. Och det är han som skyddar dem. Och det är han som underlättar för dem alla svåra situationer och så vidare. Till exempel vi läser så att Ali Imran. Först så att Ali Imran, när de olika historierna om profeterna så börjar nämnas, så nämns det historien om Maryam alaihissalams mamma. Hon säger vad? Rabbi inni wada'tuha untha. När hon föder Maryam så säger hon att hon har, å herre, jag har fött en flicka. Och sen så nämns det hur Zakaria gör dua. Rabbi habli dhurriyatan tayyiba. Min ladunka dhurriyatan tayyiba. Och herre, skänk mig ett gott, en god avkomma. Och sen nämns det hur Maryam alayhi salam gör dua. Rabbi anna yakuna li walad. Och herre, hur kan det komma sig att jag ska få ett barn? Hon hade inte haft en man, utan Allah skapade i sig hennes mage. Och det nämns i slutet av surat Ali Imran, när det nämns vad de troende, när de gör sin dua. När de säger Rabbana amanna, och det sägs att de gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så Rabbana ma khalaqta hadha batila. Rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, och så vidare. Gång på gång när de troende tjänarna gör dua till Allah azza wa jalla, så det nämns i Koranen att de gör dua genom namnet Rabbana. Och även al-hawariyun, följeslagarna till Isa alayhi salam, sa Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Och vår herre, vi tror på det du har uppenbarat och vi följer sändebudet. Och även Musa alayhi salam sa Rabbi ufilli wa li akhi. Och herre, förlåt mig och min bror. Och profeten sallallahu alaihi wasallam kommer säga på domedagen, och qala ar-rasul inna qaumit takhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Och sändebudet kommer säga, mitt folk har övergett denna Koran. Så gång på gång på gång på gång brukar de göra dua med namnet Rabb. Hur ska vi förstå det här? Vad är det som är upp till oss i det här tillfället? Det är upp till oss att vi också ska göra dua med namnet Rabbana och Rabbi och liknande. Och vi ska tänka på den saken som de tänkte på. Vi ska känna av att när vi gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala med namnet Rabbi, att vi tänker av att det är Allah subhanahu wa ta'ala som är vår skapare. Och det är han som har försörjt oss. Och det är endast han som kan tillbringa godhet till oss och ta bort skada från oss. Och det är han som vägleder oss till det goda och tar oss ut från mörkret till ljus och så vidare. När man verkligen tänker av över det och man gör dua med det här otroliga namnet, så kommer Allah bevidnade ta'ala att besvara våran dua. En annan sak som är viktig att tänka på är att vi verkligen praktiserar våran tro på att Allah azzurrel har herravälde över allting i våra liv. Vissa personer, de vill praktisera vissa saker av islam, men de känner sig kanske rädda för att de kommer få problem. Att den personen som anställer dem kommer göra problem för dem. Eller att ens föräldrar kommer göra problem mot den. Eller släktingar, eller omgivningar, eller grannar eller liknande. Men om man verkligen tänker över att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har herraväldet över allt. Och Allah azza wa jalla är den enda som verkligen kan göra gott mot den. Och om hela skapelsen, jinner och människor och alla hela skapelsen skulle samlas för att skada en, men Allah azza wa jalla inte vill att man ska bli skadad, kommer aldrig kunna bli skadad. Och om hela mänskligheten skulle samlas för att de skulle vilja göra någonting gott mot den, så kommer de inte kunna göra det om inte Allah subhanahu wa ta'ala vill det. Så man verkligen har den här starka tron och verkligen är övertygad om det här, då kommer man bi'idnillahi ta'ala att bli räddad från många, att hamna i saker och ting som är haram. Och man kommer göra allt liksom obligatoriskt, för man har en starka tron på det här, på Allah subhanahu wa ta'alas herravälde. Och Allah subhanahu wa ta'ala har flera gånger i Koranen uppmanat sina tjänare att särskilja Allah azza wa jalla särskilja honom i sin dyrkan genom att nämna sitt namn Ar-Rabb. För att den som verkligen tror på att Allah azza wa jalla är den som är ensam i sitt herravälde genom att skapa och försörja och så vidare, måste då särskilja honom i sin dyrkan. Allah azza wa jalla säger: "Ya ayyuhannas, ubudu rabbakum." O människor, dyrka eran herre. Allah azza wa jalla säger: "Wa ana rabbukum fa'budun." Och jag är er herre, så dyrka mig. Det vill säga att Allah azza wa jalla nämner det här namnet. Och genom att man verkligen bekräftar det, vilket politisterna på profetens tid gjorde, att de bekräftade att Allah azza wa jalla var den enda herren till dem och att han var den enda skaparen. Då är det så att om man verkligen bekräftar det, så måste man verkligen också särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Det här är då betydelsen utav namnet Ar-Rabb. Det tredje som jag tänkte ta upp är de två namnen Ar-Rahman och Ar-Rahim. Vi kommer förklara närmare betydelsen av de båda namnen när de närmast tillsammans. Men båda namnen tyder på Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Att Allah är den mest barmhärtiga. Namnet Ar-Rahman har nämnts flera gånger i Koranen. Att bara namnet i sig och inte tillsammans med andra namn. Till exempel att Allah azza wa jalla säger: "Ar-Rahman ala al-arshi stawa." Den nåderike och Ar-Rahman steg över tronen. Och thumma stawa ala al-arsh Ar-Rahman. Och därefter steg han över tronen. Ar-Rahman. Och Allah azza wa jalla säger: "Ar-Rahman allam al-Qur'an." Och en hel sura heter Ar-Rahman. Att Ar-Rahman, den nåderike, som har lärt ut Koranen. Namnet Ar-Rahim nämns inte i bestämd form för sig själv i Koranen. Det nämns bara specifika tillfällen, som att Allah azza wa jalla säger: "Wa kana bil mu'minina rahima." Och Allah är barmhärtig med sina tjänare. Men bara namnet i sig, att Allah är nåderik och benådande, det nämns inte för sig. Så de skiljer sig, de två namnen, på det här sättet. Ar-Rahim nämns tillsammans med andra namn som Al-Ghafur al-Rahim, Al-Aziz al-Rahim, Al-Barr al-Rahim och så vidare. Men för sig själv står det inte, till skillnad från Ar-Rahman. Och vi kommer förklara vissa av anledningarna till det här. De här två namnen tillsammans, Ar-Rahman och Rahim, har en otrolig status. Och det är många saker som tyder på den otroliga statusen som dessa två namn har tillsammans. Bland det att Allah azza wa jalla börjar surat al-Fatiha med det här namnet. Allah azza wa jalla säger först: "Bismillah ar-Rahman ar-Rahim." Sen: "Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim." Och surat al-Fatiha är, som ni alla vet, den största suran som Allah azza wa jalla uppenbarat till skapelsen. Och det är den som är ruqya med och liknande. Och det är den som inleder Koranen. Och varje sura förutom surat al-Tawbah börjar med dessa två namn: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och Suleiman a.s. när han skrev brev till drottningen av Saba, så skrev han vad? Innahu min Suleiman, innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brevet är från Suleiman och det är i Allahs, den nåderike, den benådades namn. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam brukade skriva sina brev, så brukade han skriva, börja sina brev som han skrev till, eller beordrade sina följeslagare att skriva till kungarna som fanns på hans tid, så börjar han alltid brev med vad? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och Jibril a.s. brukade komma ner med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim för att markera skillnaden mellan två stycken suror. Så Ar-Rahman ar-Rahim har väldigt stort status inom islam och inom Koranen, dessa två namn. Som sagt, de här två namnen tyder på Allah azza wa jallas egenskap att han är den barmhärtige. Att Allah azza wa jalla är barmhärtig. Men när dessa två namn nämns tillsammans, så skiljer sig betydelserna lite åt. Då tyder namnet Ar-Rahman på Allah azza wa jallas egenskap att han är barmhärtig. Och att hans barmhärtighet omfattar allting. Och namnet Ar-Rahim tyder på hans handling att han är barmhärtig mot sina tjänare. Det ena är egenskapen att Allah är barmhärtig i sig. Och det andra är att Allah är barmhärtig mot sina tjänare. Det är alltså det som vi pratade om förut. Sifa muta'addiya. Alltså en sifa, en egenskap som påverkar en annan part. Påverkar skapelsen. Allah säger, som vi nämnde tidigare i versen, wa kana bil mu'minina rahima. Att Allah är benådande mot sina troende tjänare. Men det inte nämns vad kana bil mu'minina rahmana. Det inte nämns det andra namnet, utan det nämns inte vad kana bil mu'minina rahmana. Det inte nämns. Det bara nämns vad kana bil mu'minina rahima. De här två namnen tyder som sagt på Allah subhanahu wa ta'alas ofantliga barmhärtighet som omfattar hela skapelsen. Och Allah azza wa jalla skänker skapelsen från sin godhet och avvärjar ondska från dem med sin barmhärtighet. Och hans barmhärtighet har kommit före hans vrede, som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Och all den barmhärtighet som vi ser skapelsen sinsemellan är alla spår från Allah azza wa jallas barmhärtighet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att Allah azza wa jalla har 100 barmhärtigheter. Och en riwaya att han Allah azza wa jalla har skapat 100 barmhärtigheter. Han har sett ner en på jorden. Som ni, all barmhärtighet som ni ser. Människorna sinsemellan. Kvinnan med sitt barn. Föräldrarna med sina barn generellt. Barnen sinsemellan. Människor sinsemellan. Djuren med sina barn och så vidare. Allt det här är en utav 100 delar utav all barmhärtighet. Som Allah azza wa jalla har skapat och har. Och 99 barmhärtigheter kommer finnas kvar till domedagen. Och tänk över, subhanallah, hur mycket barmhärtighet det finns i skapelsen sinsemellan. Alla mammor och deras barmhärtighet mot deras barn när de vaknar upp och så vidare. Och barmhärtighet muslimerna har sinsemellan och så vidare. Det här är bara en del av 100 delar. Och när man verkligen förstår det här, hur mycket barmhärtighet Allah subhanahu wa ta'ala har, kommer ha på domedagen för sina troende tjänare, så öppnar det upp dörren för hopp. När man verkligen tänker över det här, så känner man att ibland när man läser bevis och hur mycket saker som är förbjudet och hur mycket saker man kanske hamnar i själv och hur mycket dåliga saker man gör och hur dåligt man kan praktisera vissa saker, så kan man ibland känna att finns det något hopp för mig överhuvudtaget, så mycket dåliga saker jag gör. Men genom att man läser dessa bevis som handlar och tyder på Allahs subhanahu wa ta'alas ofantliga barmhärtighet, så öppnar upp dörren för hopp. Och det öppnar upp dörren för kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är genom kärlek och hopp och fruktan som en tjänare kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Det har vi pratat om i tidigare lektioner. Jag har pratat om från boken Madarij al-Salikin. Jag har förklarat den boken. Att de tre stycken huvudformer av dyrkan som för en tjänare närmare Allah subhanahu wa ta'ala är fruktan, hopp och kärlek. Och tron på Allahs och dess namn, Ar-Rahman, öppnar upp dörren för vad? För hopp och kärlek. Så det är väldigt viktigt att man reflekterar över det här, dessa två namn. Och om Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att hans barmhärtighet omfattar allt. Men de som verkligen kommer få en del av den på domedagen är vilka? De troende tjänarna. Allah azza wa jalla säger: "Wa rahmati wasi'at kulla shay." Fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Allah azza wa jalla säger: "Min barmhärtighet har omfattat allt. Men jag kommer skriva den för de som är gudsfruktiga och de som ger av allmosan och de som tror på mina uppenbarade verser." Så Allahs subhanahu wa ta'alas generella barmhärtighet omfattar allting. Och det som jag nämnde, att den barmhärtighet som finns i allt spåret av Allahs subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Och överhuvudtaget att de personer som är icke-muslimer och så vidare, att man lever och att man kan vara frisk och så vidare, allt det är spåret av Allahs subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Men den barmhärtighet som Allah azza wa jalla kommer ge till sina troende tjänare, det är det som kommer vara på domedagen när Allah azza wa jalla kommer låta dem träda in i paradis och bli förlåtna för sina synder. Det är det Allah azza wa jalla säger: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Det är de som lever upp till de här tre attributen. De som är gudsfruktiga. Och ju mer gudsfruktig man blir, ju mer barmhärtighet får man från Allah. Och ju mer almosa man ger, och ju mer sadaqa man ger och hjälper de fattiga, ju mer barmhärtighet får man från Allah. Och ju starkare tro man har på Allahs och dess uppenbarade verser, desto mer barmhärtighet får man från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har också sagt i en annan vers: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Det här är en bok som vi har uppenbarat, som är välsignad. Följ den och var gudsfruktiga i hopp om att ni ska få del av Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Så ju mer man följer Koranen och ju mer gudsfruktig man är genom att man gör det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat med och håller sig borta från det som är förbjudet, så får man ta en del av vad? Av Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. En av de stora andra anledningarna som leder till att man får ta del av Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet är att man är barmhärtig mot skapelsen, mot andra. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Att de barmhärtiga är den barmhärtiga barmhärtig mot. Var barmhärtig mot de på jorden, så kommer den över himlarna att vara barmhärtig mot er. Så ju mer barmhärtig man är mot skapelsen, och ju mer barmhärtig man är mot sina föräldrar, och man har barn mot sina barn, och ju mer barmhärtig man är oss bröder sinsemellan, eller systrarna sinsemellan, eller mot sin fru, eller fru mot sin man, eller mot sina grannar, eller liknande. Ju mer barmhärtig man är, ju mer kommer man få del av Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Och även om man är barmhärtig mot djur, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara barmhärtig mot den. Så som det har kommit i hadithen om den sahabi som sa att han slaktar fåret och han är barmhärtig mot det, att han vill göra det snabbt och så att det inte får lida. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: om du är barmhärtig mot fåret kommer Allah vara barmhärtig mot dig. Så genom att man är barmhärtig mot skapelsen och har kärlek för det som är gott för dem, och även om en person inte är kanske muslim, så har man kärlek för att den personen ska bli vägledd och få ta del av vägledning. Så man har barmhärtighet även mot dem som inte är muslimer på det viset. Och genom att man har den här barmhärtigheten i sitt hjärta, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara barmhärtig mot oss. Så ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss bland dem barmhärtiga. Och en fin sak som man kan också nämna, att de lärda, när de brukade undervisa hadith förr i tiden, så var den första hadithen de brukade nämna den hadith jag nämnde innan: Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Att de barmhärtiga är den barmhärtiga barmhärtig emot. Var barmhärtig mot dem på jorden, så kommer den över himlarna var barmhärtig mot er. Varför var det på det här sättet? Hur kunde det komma sig att så fort de skulle börja nämna hadith för dem och skulle börja studera oss de hadith, så nämnde de den här hadithen? Och när de studenterna i sig blev stora lärdas och började undervisa, så var det första de berättade den hadithen, och så fortsätter de alltid på det här sättet. Anledningen som vissa av de lärda nämner är att kunskap är byggt på barmhärtighet också. Barmhärtighet mellan läraren och studenterna, och barmhärtighet studenterna sinsemellan. Så därför brukar de nämna den här hadithen för att påminna studenterna om hur viktigt det är med barmhärtighet. Vi går vidare och pratar om Al-Hayy al-Qayyum. De här två namnen har nämnts tillsammans på tre platser i Koranen. Bland annat i ayat al-Kursi, som är den bästa av alla ayat som finns i Koranen. Allah azza wa jalla säger: Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Och även i början av surat Al-Imran att Allah azza wa jalla säger: Alif la mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Så att Allah, ingen har rätt att dyrkas förutom honom, han är al-Hayy al-Qayyum. Vi ska förklara betydelsen av namnen. Och även versen: Wa ana til wujuhu lil-Hayy al-Qayyum. Så tre verser har dessa två namn nämns tillsammans. Betydelsen av Allah azza wa jallas namn al-Hayy är att han är den levande. Det tyder på Allahs attribut att han har att han lever. Och det här livet, Allahs subhanahu wa ta'alas liv, är det perfekta livet. Det vill säga att ingenting Han har alltid existerat. Han kommer alltid existera. Och hans liv är helt perfekt. Det finns inga brister. Någon form av brister i Allah subhanahu wa ta'alas liv. Till skillnad från alla från skapelsen. Innan de existerade så fanns de inte. Och de kommer en gång att upphöra. Sluta att existera. Och under tiden de existerar så är det fullt av brister. De behöver sova. Och de blir sjuka. Och de kanske svimmar av och liknande. Men Allah subhanahu wa ta'alas liv är perfekt liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala, utöver att han har ett perfekt liv, har även alla perfekta attribut. Och när man verkligen förstår det, att Allah azzurdel är den enda som har det perfekta livet och den perfekta attributen, så förstår man att det endast Allah subhanahu wa ta'ala som har rätt att dyrkas. Och av den anledningen så har Allah azzurdel nämnt det här namnet som ett bevis att man ska särskilja honom i sin dyrkan. Allah azzurdel säger, Allah huwal hayyu la ilaha illa hu. Fadi'uhu mukhlisina lahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Han är al-hay, den levande. Och därefter säger han, ingen har rätt att dyrkas förutom honom. Åkalla honom med uppriktighet i er religion. Alla lovprisningar tillkommer Allah, världarnas herre. Så Allah skulle börja med att nämna, innan han nämnde att det endast han som är värd att dyrkas, så nämnde han vad? Att han är den levande. För endast den som har ett perfekt liv, som har rätt att dyrkas. På samma sätt när Allah azza wa jalla uppmanar sina tjänare till att de ska ha tawakkul, att de ska ha tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, så säger han vad? Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Och sätter tillit till den som lever och inte dör. Och det här är också någonting som är väldigt viktigt, att när en person till exempel vill praktisera sin religion och kanske är rädd för att man inte vågar praktisera, så sätter man sin tillit till någon utav skapelsen. Till exempel man tänker, nej, min brorsa, han kommer backa upp mig. Eller generellt i livet. Man tänker att den här personen kommer hjälpa mig, eller den här personen kommer hjälpa mig och så vidare. Och det här är någon som lika gärna skulle kunna dö när som helst. Så varför sätter man inte sin tillit till al-hayy alladhi la yamut, Allah azzurrel som lever och alltid har ett perfekt liv och aldrig kommer dö. Så det här är väldigt viktigt, att när man ska ha sin tillit och verkligen sätta sin tawakkul och veta att den som verkligen kan ge en all nytta och ta bort all skada från en, det är den som lever och aldrig dör. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Namnet Al-Qayyum bekräftar attributet Al-Qayyumiyya. Al-Qayyumiyya går inte att översätta med ett ord, eftersom det tyder på två stycken saker samtidigt. Al-Qayyumiyya och Al-Qayyum tyder dels på att Allah azza wa jalla inte har något behov av sin skapelse. Att Allah azza wa jalla är den rike som inte är behov av någon. Och att Allah subhanahu wa ta'ala är fri från sin skapelse och inte behov av dem på något sätt. Det är ett av de betydelserna av Al-Qayyum. Och ett av de betydelserna är att allting är i behov av honom. Att Allah azza wa jalla är den som upprätthåller hela skapelsen med sin kapabilitet. Att Allah azza wa jalla är den som upprätthåller hela skapelsen med sin makt och sin kapabilitet. Man ska verkligen tänka efter och reflektera över allting man ser i skapelsen runt omkring sig. Alla dessa saker man ser är spår utav Allah azza wa jallas namn Al-Qayyum. När vi ser jorden som är mitt ute i rymden och inte ramlar ner på något sätt, och solen som inte ramlar ner utan håller sig, och månen och himlen över oss och molnen över oss, det kan ha flera miljarder ton eller miljoner ton vatten över våra huvuden och det bara ramlar ner som små regnbitar sakta men säkert och så vidare. Vem är det som upprätthåller allt det här? Allt det här är Al-Hayy Al-Qayyum som upprätthåller det här. Så genom att man reflekterar och tittar över skapelsen, så ser man spår utav Allah azza wa jallas namn Al-Qayyum. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra dua och nämna just de här två namnen. Han brukade säga, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayy ya qayyum, och den levande, den som upprätthåller allting. Jag söker skydd, eller jag söker hjälp hos dig med din barmhärtighet. Så profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra dua med dessa två namn. Så det är viktigt att man reflekterar över de här två namnen och praktiserar dem genom att man sätter sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala och genom att man reflekterar över de spåren vi ständigt ser över Allah azawajalls namn Al-Qayyum och sätter all vår tillit och endast riktar vår dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var de namn jag skulle prata om idag. Och vi kommer fortsätta nästa vecka med andra namn som vi kommer förklara. Och sallallahu alaihi wa sallam.